Hoppas att maten smakade bra. Mycket bra till och med. Finns någon här ute som blir glad för att få höra det. Så att det gläder vi oss åt. Nu går vi snabbt vidare här. Katarina Wenstam, välkommen.
Tack.
Vi har redan hört, ja, det är för att vi står här båda två och pratar nu. Vi har redan hört lite av dig, men väldigt kort introduktion så känner vi igen dig från SVT egentligen från början. Under ganska lång tid som kriminalreporter på SVT. Du har alltså jobbat med Aktuellt och Rapport och lite varje dag. Och sen en dag så bestämmer du dig för att du ska ta med dig allt det där och göra någonting annat. Och som jag brukar säga, både Peter och jag vet ju att det är svårt att livnära sig som författare, så det är tur att man kan lite annat också. Men du har ju faktiskt lyckats ganska bra, eller till och med väldigt bra. Och givit ut flera böcker. Nu pratar vi om kriminalromanerna. Så är de i dag två till antalet, eller hur?
Ja, det är de.
Och den ena är ganska ny. Och den heter Dödegök och står där bakom dig. Och den andra heter Smuts och kom ut förra året.
Ja.
Jag tror jag nöjer mig sådär. Du får gärna berätta lite själv om dig själv om du vill. Och ja, sen får vi se. Sen är det väl bara... Jag vet inte i vilken utsträckning som Smuts är liksom någon naturlig fortsättning på det vi har pratat om tidigare ikväll.
Ja, lite. Jo.
Du får väl sy ihop det på något vis.
Jag är glad att vi kan vara vänner med tanke på vilken roll jag gav till domaren i den boken ändå. Ja. Jag tänkte berätta lite grann, bara kort om mig själv och böckerna jag skrivit, bara för att känna att jag gjort den här reklamen jag ska göra. Nej, men jag jobbade 10 år på Sveriges Television som kriminalreporter på... Först på ABC, som ju ni här i Uppsala tycker att det är ett skämt att det är Uppsala Nyheter också, eller hur? Jag var här en del ändå, men inte så ofta. Och sen så gick jag vidare till Rapport och Aktuellt och har också varit ett par vänner på Uppdrag granskning. Och sist var jag på Agenda innan jag blev mammaledig och sedermera sa upp mig för att helt och hållet satsa på det här med att skriva. Först så skrev jag en bok som heter Flickan och skulden som kom ut för nu hela 6 år sedan, som har en underrubrik, en bok om samhällets syn på våldtäkt, som då handlar om samhällets syn på våldtäkt och i synnerhet rättsväsendets syn på våldtäktsoffer och behandling av våldtäktsoffer. Med en fortsättning som kom 2 år senare som heter En riktig våldtäktsman med samma underrubrik, som består av framförallt djupintervjuer med unga gärningsmän. Gjord här i Uppsala trakten på Bärby träffade jag killarna på avdelningen Garanten, som är unga killar som är sexualbrottsdömda. Det är mycket samtal med dem som ligger till grunden för den boken. Och sen då kom jag in på det här som... Jag ska inte prata så mycket om det där med sexualbrotten idag. Jag kommer väl in på det ändå, men jag ska liksom inte stå och föreläsa om det. Jag tänkte framförallt prata om detta med att skriva kriminalromaner eller spänningsromaner, som det då kallas, utav mitt förlag. Den första boken som heter Smuts kom ut 2007, för 1,5 år sedan ungefär, och handlar om en advokat som egentligen har allt, skulle man väl kunna säga. En vacker fru och 2 fina ungar och fint hus och bra jobb och karriär som pekar spikrakt uppåt och allt på det torra. Och trots detta så utmanar han ödet och sitt eget hela liv egentligen, skulle jag säga, genom att med jämna mellanrum åka ut till Stockholms förorter och besöka lägenhetsbordeller där han köper sex utav hitlurade estniska tjejer. Och sen finns det en domare i boken också som inte är så snäll han heller. Därav min lilla passning. Jag blev så glad att du sa att du tyckte om boken ändå. Kanske just därför att den faktiskt liksom ger en... Vad jag försöker göra med mina spänningsromaner, för att nu har jag då kommit med en ny Dödergök som kom här för 3-4 veckor sedan ungefär. I den här är huvudrollspersonen polis. Och den polisen är inte en trevlig polis. Han slår sin fru. Han till och med dödar henne. I sitt kök skjuter han henne med sitt tjänstevapen. Och vad jag försöker göra med de här böckerna, jag börjar se mer och mer själv att det här är på väg att bli någon slags automatisk fortsättning ändå på det jag påbörjade med Flickan och skulden och en riktig våldtäktsman. Alltså Det är ju böcker som jag skrev väldigt, väldigt tydligt för att jag ville förändra världen, för att jag ville förändra orättvisor, för att jag ville påverka debatten, för att jag ville dra mitt strå till stacken när det gällde att berätta om allt det jag hade sett under min tid på SVT när jag hade bevakat väldigt mycket våldtäktsrättegångar. Och mycket i de böckerna handlar ju helt enkelt om alla de där undertonerna och snacket bredvid och off the record och ryktena som går och allt sånt där som aldrig riktigt gick att fånga på i nyhetsinslag. Och det är ju inte så att det är slut med min inspiration bara för att jag har skrivit två reportageböcker och känner att när det gäller just våldtäktsfrågan så har jag sagt ganska mycket, men det är ju inte de enda rättegångarna jag har bevakat. Jag tänkte just på det här som du pratade om tidigare, det här med alla tusen potatis som man kokar och att man knappt kommer ihåg en enda. Men så är det väldigt mycket för mig att jag, när jag jobbade som kriminalreporter på SVT så var det ju liksom ett ständigt och jämnt flöde av allsköns elände, precis som det är för er i era yrkesgrupper. Men jag tror också att någonting som förenar alla det är att man alltid har ett antal historier som har bitit sig fast, som har liksom letat sig in under huden lite grann, som jag brukar säga, att de har liksom bosatt sig in i hjärtat på en, eller det finns kvar bilder på näthinnan som man inte riktigt kan bli av med, eller det finns namn eller dofter eller ljud eller musik eller vad som helst som kan göra att vissa rättsfall eller vissa människor, vissa historier kommer tillbaka till en och lever på något sätt alltid nästan lite grann sida vid sida med en. Jag tror att vissa rättsfall som man arbetar med kan man inte liksom vara oberörd. Jag tyckte man såg det väldigt tydligt i samband med den här väldigt, väldigt speciella presskonferensen i samband med Änglamordet. Och hur otroligt berörda de poliser och den åklagare, de två åklagare som har jobbat med det här var över att man hade gripit Anders Eklund och framförallt vad som hade hänt Ängla och sådär. Och jag tror att det där är ett sånt här fall som kommer leva med alla de människorna väldigt, väldigt mycket. För mig skulle jag säga att ett av de absolut viktigaste fallen som jag jobbade mycket med så var det mordet på Anna Lind. För det var också ett sånt här som liksom letar sig in under huden, som det är helt omöjligt att förhålla sig bara journalistiskt till. För att det är för mig som kvinna så tycker jag också att det fanns så mycket annat i det där som gick förlorat i och med att hon dog, och också med allting som var runt omkring, med att hon var småbarnsmamma. Jag själv var höggravid när jag bevakade rättegången och stod där med min stora pösiga mage och levde väldigt mycket med det där rättsfallet. Men framförallt också det som påverkade mig då under åren dessförinnan oerhört mycket, det var de här våldtäktsrättegångarna som på olika sätt verkligen liksom letade sig in i själen på mig. Och jag tror förstås att det har att göra med att offren var unga kvinnor. Jag kunde många gånger känna att det var bara några år mellan dem och mig. Och det var också väldigt, jag kunde väldigt mycket identifiera med de där tjejerna och känna många gånger att det hade lika gärna kunnat varit jag under de där vilda tonåren, under alla de där konstiga festerna man gick på i 18, 19, 20 års åldern, eller någon av alla gånger när jag hade snäddat hem genom någon mörk park eller åkt svart taxi eller följt med på någon efterfest med killar som man inte visste vad de hette, eller ja. Gud, ja, ni förstår allt det där. Och jag tror att det var en av dem. Jag ska försöka få ordning på den här mikrofonen så ni slipper ha mitt puffande. Så. Men jag tror också att en av dem, den andra anledningen till att det här med våldtäktsrättegångarna bet sig fast så starkt hos mig, och det var liksom den vrede som det väckte hos mig, den ilskan som jag kände varje gång som jag bevakade en våldtäktsrättegång. Och kände av de här strömningarna som hela tiden finns där. Nämligen att fokus inte hamnade där det hör hemma, hos gärningsmannen eller hos gärningsmännen. Utan att det alltid förflyttades. Sakta men säkert mot ett givet mål. Nämligen till tjejen eller kvinnan. Till offret. Och så frågar man sig, vad har hon gjort? Hur har hon betett sig? Vad har hon gjort för att förhindra det här? Vilka dumheter har hon begått? Varför gjorde hon sig? Varför gjorde hon så? Hur dum var hon egentligen? Hur stora risker tog hon? Och så vidare och så vidare. Och den här vreden som jag kan känna som kvinna över att det är nästan någon slags fullständig naturlag att vi liksom bara hela tiden fokuserar på kvinnans beteende. Det är också någonting som liksom lever kvar hos mig fortfarande idag och genomsyrar även mina andra böcker. Så att på det sättet så kan jag själv känna att jag försöker skriva en annan typ av spänningsroman än vissa av mina kollegor. Jag beundrar ju jättemånga av mina andra författarkollegor för deras stilistik eller för deras samhällskritik eller för deras fantastiska karaktärer eller vad det än kan vara i varje enskild bok. Men det som jag försöker bidra med i mitt fall, det är just att skriva spänningsromaner som är ganska tydliga med att det finns ett budskap. Och jag tycker att det är ganska intressant. Jag får väldigt ofta frågan om jag inte liksom är rädd för att bli lite för nischad eftersom jag håller på så mycket med kvinnofrågor. Jag tror inte man frågar så här Guillaume om han är rädd för att han blir så nischad på Hamilton. Alltså, har du liksom snöat fast för den där konstiga agenten? Eller? Nej, men alltså, det finns hela tiden ett ifrågasättande när man på olika sätt angriper frågor som har att göra med våld och förtryck mot kvinnor. Och det tror jag nog att en eller annan utav er i era yrkesgrupper som jobbar med det också har nog kanske fått de där små tipsen att man inte ska hålla på snöa in. Man ska liksom inte få någon slags feministisk stämpel på sig. Det kan vara livsfarligt för karriären. Man ska inte bara hålla på med det där med kvinnofrågor. Det verkar lite konstigt. Men för mig så är det fullständigt naturligt för att det finns så otroligt många aspekter i det här som liksom genomsyrar då de böckerna jag skrivit tidigare och de jag håller på att skriva, den här serien som jag håller på att skriva nu. Och jag ser ju inte det här med mäns våld mot kvinnor eller sexköp som den första boken handlar om eller våld i hemmet som den här andra boken handlar om som i första hand som kvinnofrågor. Och det är det jag är väldigt tydlig med att jag liksom på något sätt också vill försöka bidra till att det här är inte kvinnofrågor. Alltså när vi har i runda tal 3000 polisanmälda våldtäkter varje år och hur många tusen till när det gäller misshandelsfallen och sådär så kan man inte säga att det är ett kvinnoproblem. Det är i första hand ett samhällsproblem. Det är ett av de största problemen vi har inom rättsväsendet att vi har så mycket våld mot kvinnor och barn att vi inte har kommit längre med det trots att vi är ett sånt fantastiskt jämställt land. Och det är också där för mig som den här spänningen finns väldigt mycket. Alltså jag kan tycka att det finns så mycket med kriminaljournalistik och kriminalhistoria och överhuvudtaget med det som är temat för ikväll, Crime Night, som är så otroligt intressant. Ofta får man ju förklara sig utåt sett om man är liksom blodtörstig eller om man är cynisk eller om man gör det här bara för sitt höga nöjes skull eller sådär. Men jag tycker för min del, om jag ser till varför jag en gång i tiden blev kriminalreporter och fortfarande håller på med samma ämnen när jag nu skriver böcker, så för mig är det väldigt mycket så att kriminaliteten är en sån otroligt bra spegling utav det samhälle vi lever i. Och jag tror också att det är en utav förklaringarna till varför vi konsumerar så mycket deckare som vi gör, både på tv och på film och framförallt i hängmattan med alla våra pocketdeckare och sådär. Det tror jag har att göra med att väldigt många av oss försöker förstå det här samhället vi lever i genom att läsa deckare. För att på något sätt är det ändå så att kriminaliteten berättar väldigt, väldigt mycket om det samhälle vi lever i. Det är jag brukar nästan lite hårdraget säga så här att ett samhälle har alltid de brottslingar man förtjänar. Och med det menar inte jag på något sätt att ett offer någonsin förtjänar vad han eller hon har blivit utsatt för. Men det samhälle vi lever i producerar på olika sätt brottslingar. Och jag tycker att det finns någonting intressant i att till exempel konstatera att det är just i USA som de allra flesta massskjutningarna i skolor inträffar. Nu har vi även haft några fall i Finland och Tyskland. Men när man jämför till exempel Finland och Sverige så kan man se väldigt tydligt att det finns stora skillnader mellan våra vapenlagar till exempel. Det finns någonting väldigt intressant i att för ungefär 100 år sedan eller i alla fall 75 år sedan så var ett av de absolut vanligaste brotten som kvinnor i Sverige åtalades och dömdes för. Det var mord, barnamord. För att då fick inte kvinnor abortera och på den tiden så födde man fram barnen och så dödade man dem själv eller lämnade dem till en änglamakerska. Och idag så är det ytterst sällan som kvinnor åtalas för barnamord för att vi behöver inte. Vi har en fri abortlag i Sverige. Och på samma sätt så står jag på många sätt väldigt frågan inför det faktum att ett land som då är så fantastiskt jämställt, som jag säger, lite sådär raljerande. Men jag har ju vuxit upp, jag är född 1973, jag har vuxit upp i det här Sverige som är verkligen den bästa av världar och kan många gånger känna att vi är verkligen ett land som är otroligt jämställt och vi har kommit så otroligt långt om man jämför med många andra länder. Och ändå ser det fortfarande så att någonstans mellan 16 och 18 kvinnor mördas varje år i det här landet. Och otal kvinnor har varit utsatta för sexuella övergrepp. Och väldigt många kvinnor lever i relationer där de blir misshandlade hemma och vågar inte, orkar inte polisanmäla och så vidare. Och det är en, vad ska vi säga, det är en slags krock mellan ideologier som jag inte riktigt förstår mig på. Och just därför så är det och vill peta i den hela tiden, skulle jag vilja säga. Men just när det gäller den här senaste boken, Döden i Gök, så jag ska bara se hur mycket klockan är. Jo, det är intressant. Jag har fått frågan ofta ifrån journalister varför jag har valt att göra den här karaktären till polis. Det är ju ett medvetet val. Joakim Lind, som huvudrollspersonen heter i den här boken, han existerar ju inte i verkligheten. Utan han är en fantasiprodukt utav mig. Men samtidigt så skulle jag vilja säga att han i viss mån existerar. För att jag bygger ändå mina böcker på samma sätt som jag byggde Smuts på allt det jag hade sett under, att jag hade jobbat ganska mycket under några år på SVT med då trafficking-rättegångar eller människohandel för sexuella ändamål och de här så kallade bordellhärvorna och sett väldigt mycket av hur rättsväsendet inte riktigt kunde hantera sexköparna, och när det då dessutom var så att en av landets absolut högsta jurister, ett justitieråd i högsta domstolen, greps mer eller mindre med byxorna nere, så satte det igång väldigt mycket idéer hos mig att vilja jobba kring det där. Och samma sätt är det med Dödegök. Den bygger i stora drag kring en reportageserie som jag gjorde för Aktuellt för 3 år sedan, 2005. Så lyckades jag övertala en redaktör till att få sitta en hel sommar nere i PAN-arkivet, alltså personalansvarsnämnden på Kungsholmen, där man hanterar alla polisiära ärenden, huruvida man ska, alltså alla åtal kommer dit och sen så ska man då avgöra huruvida en polisman ska få behålla jobbet eller inte om han blir dömd för brott. Och där satt jag i några veckor och blev blekare och blekare när alla andra blev solbrända där i juni 2005 och gick igenom samtliga åtal mot poliser från 1993 till 2004 som då fanns där i arkiven. Och fann förstås att tjänstefel är det absolut vanligaste åtalspunkten mot svenska poliser. Men fann också att den näst vanligaste åtalen gäller kvinnofridsbrott. När det kommer till detta som kallas för fritidsbrott, som det så vackert kallas. Det låter lite grann som det är en hobby eller någonting. Men det bara liksom det faktum att det finns en sån term. Men fritidsbrott handlar ju helt enkelt om de brotten som poliser begår när man inte har uniform på sig, när man är ledig och fri. Och kvinnofridsbrotten är de alltså i särklass vanligaste. Om man jämför med till exempel narkotikabrott eller tillgreppsbrott eller ekonomisk brottslighet så är det otroligt mycket ovanligare med den typen av åtal. Och sen ska jag inte liksom stå här och säga att kvinnofridsbrotten är särskilt vanliga. Alltså jag tittade på, tror jag det var 52 eller 53 åtal gällande, ja, från hela skalan från grov kvinnofridskränkning ner till olaga hot över då 11 år. Så att det handlar om förstås enskilda rötägg. Det tycker jag också är viktigt att poängtera. Men det som också den här researchen visade var att hälften av de poliser som så småningom dömdes för vad de hade blivit åtalade för blev ändå kvar i sina yrkesroller, fortsatte som poliser och är idag många av dem yrkesverksamma. Och sen den biten som kanske tror jag upprörde mig och förvånade mig allra, allra mest, det var när jag började gå igenom och verkligen gräva i de här olika ärendena och titta på hur Polisförbundet hade uttryckt sig kring. Man lämnar ju helt enkelt in en promemoria där man ska uttala sig från till exempel länspolismästaren. Ska den här polisen få behålla sitt jobb eller inte? Och samma sak kommer från Polisförbundet. Och förstås, Polisförbundet har ju som sin yttersta uppgift att försvara sina medlemmars intressen och se till att de får behålla jobbet. Men det intressanta var hur man gjorde det. Vilka ordval man använde sig av. Hur man kartlade kvinnorna, hur man ifrågasatte deras uppgifter, hur man faktiskt ibland gick emot fällande domar och sa att det är uppenbart att både tingsrätt och hovrätt har missuppfattat hela frågan och fällt fel, eller där man då kanske uttalade sig innan fällande dom. Och en favorit har jag, det gällde en polisman i Stockholm som var på tjänsteresan nere i Malmö. Befann sig på ett hotell där han fick syn på ett annat hotell mittemot. En skolklass med 12-åriga tjejer. Jag började klara mig bara för att jag, men det var lite varmt. Men det var ungefär vad han gjorde. Han klädde av sig, ställde sig i fönstret och onanerade inför de här tjejerna flera gånger. Och han blev åtalad och sedan blev dömd. Men redan under då det faktum att han blev åtalad så yttrade sig Polisförbundet och menade att det var ändå ganska självklart att han skulle kunna få behålla jobbet eftersom han hade inte haft på sig uniform när han onanerade. Och framförallt så hade det varit på ett avstånd av mer än 15 meter mellan de här båda fönstren. Så därför var han fortfarande en lämplig polisman. Ja, det förstår själv ungefär vad det liksom, vilken typ av liksom uttalande var. Men i alla fall, detta är bakgrunden då till det här, den här boken som sedermera blev, eller den här researchen som sedermera, som jag bakade in i boken Dödegök. För det är lite grann så jag jobbar. Jag är fortfarande väldigt mycket journalist, märker jag själv. Alltså jag bygger någon slags fundament till varje bok kring det som jag vet. Jag känner själv, jag vill ha på fötter. Jag vill inte stå och säga att jag har skapat en kvinnomisshandlande polis bara för att det är kul. Utan jag vill verkligen liksom ha på fötter när jag liksom tar den här debatten och vill ta den här diskussionen. Också för att jag, och det här är min personliga uppfattning, jag tror också att det någonstans har att göra med hur vissa poliser mår. Jag har själv jobbat väldigt mycket med hur journalister mår, framförallt kriminaljournalister och utrikeskorrespondenter, och engagerat mig ganska mycket i det genom åren, hur man ska motverka cynism och hur man ska, vad ska man säga, se till att inte bli för hård längs med resan. För jag tror att det är väldigt viktigt att alla våra yrken, alla yrken där man ser mycket elände, ser mycket blod, mycket lik, mycket gråt, mycket känslor, mycket av samhällets svarta sidor, så tror jag man är oerhört korkad om man tror att man inte tar skada av det genom åren. Och på, precis på samma sätt som dina journalistkåren alltid har funnits en så här, för fan, det där fixar man med grabbarna med en öl vet du, i baren, så är det färdigt. Men när man börjar skrapa på ytan kring hur kriminalreportrar och utrikeskårar egentligen mår utav allting de har sett genom sin karriär, så finns det väldigt mycket obearbetat. Och det upplever jag också att det finns hos vissa personer inom poliskåren. Det görs väldigt mycket, men det görs alldeles för lite. Jag vet en åklagarvän till mig som arbetade med brandrättegången i Göteborg, som var slutet på hans karriär. Då hade han jobbat i 45 år ungefär som åklagare. Det var första gången någonsin som han erbjöds terapeutisk hjälp efter en rättegång. Det var första gången någonsin som en chef frågade honom, hur mår du allt det här? Hur har det varit? Liksom. Det är en ganska intressant lärdom. Hur lite vikt vi lägger vid att faktiskt ta hand om de anställda inom respektive yrkeskategori. Trots att man också ser att det går att göra ganska, alltså, men de effekterna man får av det är ju också positiva. Till exempel är det så där att när man byggde bort kulvertarna under mellan polisen vid centralstationen bort till häktet, så fanns det helt enkelt inte lika mycket plats för att kunna så där bara lite i ilska, frustration kunna puckla på någon bortanför sånt som man inte såg. Eller för den delen på Södertörnspolisen i Stockholm, där man har byggt bubbelpooler. Nu är det min telefon som säger att jag ska sluta prata. Jo, när man har byggt bubbelpooler på Södertörnspolisen i Stockholm, som kan låta som någonting oerhört lyxigt, men som faktiskt är byggda för att man ska kunna sitta och ha samtal efter, när man är färdig, när naturen är klar. Och som en polisman förklarade för mig, det absolut bästa med att det är just en bubbelpool, det är att det är så mycket vattenånga så det syns inte om man gråter. Och det är inte alldeles dumt faktiskt. Men Joakim Lind, den här polisen som jag har gjort till huvudrollsperson i min bok, han har gråtit lite för lite kanske, eller också han gråtit på fel ställen eller vad man ska säga. Men det är liksom på något sätt det som jag är håller på med. Jag börjar märka mer och mer nu att det här handlar, det har blivit liksom en, eller är på väg att bli en bokserie som kommer att handla om olika yrkeskategorier som på olika sätt är viktiga. För jag står verkligen för att jag tycker att det är värre om en polis slår sin fru än om en snickare gör det. För frun i fråga så är det skitsamma. Det gör lika ont på henne som eller så. Men, och det är samma sak. Det är värre om en domare köper sex än om en busschaffis gör det. Och nästa bok som jag precis har börjat skriva handlar om filmbranschen. Så är det någon som har några tips om skådespelare? Det finns ju några stycken och gräver. Så får ni gärna komma med dem till mig. För jag håller på just nu på läser rimmen på Ramberg och gänget. Så där finns det en del. Nej, men det är samma sak där. De kan vi inte kräva utav på samma sätt att de ska vara laglydiga. Men vad jag också menar i att det är viktigt var en polis står eller var en domare gör på samma sätt som en skådespelare, så är det också framförallt för att de är så normgivande. Journalister är det också, så att de kommer få sin en släng av sleven så småningom också. Men alltså, det finns ett antal yrkeskårer som är faktiskt väldigt, väldigt viktiga att granska på olika sätt. Så att det ska faktiskt bli ett sant nöje att skriva nästa bok, känner jag. Så här riktigt kliar i fingrarna. Men nu ska jag väl öppna upp för lite frågor om det är någon som vill ställa några frågor. Och sen så har jag en massa böcker. Jag har till och med fått med mig ljudboken som har kommit alldeles nyss här från fabriken. Och lite gamla böcker har jag här också till försäljning och sånt. Så om det är någon som har en fråga så är det väl bara hit me. Tystnaden är kompakt.
Prata.
Eller också kan det komma fram och ställa frågor separat. Det kan också vara lättare ibland. Eller hade du någon fråga?
Ja, jag frågade Mats om jag kunde få lite krydda i den här micken. Ja, jag tänkte på det här sista du sa. Det är ju intressant att vem granskar de som granskar. Du var inne på lite grann. Är det en roll som du har nu så att säga?
Jo, men jag har nog blivit mer och mer mediekritisk med åren, kan jag se. När jag framförallt efter att jag var känslig det andra gången och skrev den andra boken, En riktig våldtäktsman. Då fick jag det här, för samma veva så födde jag min första son och var mammaledig ganska länge. Och fick den här lite nödvändiga perspektivet. Alltså att jag var utanför. SVT är väldigt mycket en nyhetsfabrik. Och när man är i det så är man väldigt uppfylld av det också. Alltså det är väldigt svårt att se själv. Jag vet till exempel, i samband med att jag träffade min man som kommer ifrån Iran, så sa han så här: har du gjort några inslag om Iran någon gång? Ja gud, jag har gjort massa inslag om Iran, så nu ska vi se här, så ska vi söka hivmannen, kvinna från Uppsala flydde över bergen från sin galna iranska man med barnen som han hade rymt till Iran med, stort knarkbeslag, stor, ja, du vet så här. Ja, det var mitt lilla bidrag till svenskarnas bild av Iran, bara som ett exempel. Nej, men alltså det, när jag började titta på gärningsmännen i bok 2, då blev jag väldigt mediekritisk. För att det finns, apropå det vi pratade om i slutet här förut med den här BRÅ-undersökningen om hur invandrare, deras resa genom rättsväsendet, så kan jag inte annat än att instämma i att media också har en sån. Jag märkte till exempel själv när jag började titta tillbaka och granska vilka inslag jag själv hade gjort för Rapport och Aktuellt och ABC genom åren när det gällde våldtäkt, så hade jag bara bevakat fall där det var invandrarkillar som var misstänkta. Vi har liksom inte gjort på alla de andra fallen. Stureplansmålet är fullständigt unikt på det sättet att det blev sån mediauppmärksamhet och att det var etniska svenskar som var misstänkta för brottet. Inte så att liksom de är de enda, det finns hur många som helst. Jag har med massa exempel i mina böcker, men de har aldrig liksom tagit sig in och toppat Rapport. Så att det finns väldigt mycket att titta på när det gäller mediebilden utav brott faktiskt.
Mm. Där du har jobbat på SVT, så även på radion, så har vi ju nyhetsreaktionerna Ekot och Aktuellt och SVT. Det är ju de stora oberoende redaktioner som finns. Där brukar man ju ofta prata om någonting som heter konsekvensneutralitet.
Ja.
Hur står du för om du nu börjar titta på det här i backspegeln? Det innebär alltså att man måste publicera det man vet oavsett konsekvenser för de som är inblandade.
Ja, jag är nog inte någon, på många sätt kan jag nog känna att jag är en bra journalist, men när det gäller till exempel den saken, så jag är till exempel en sån här som, om en åklagare säger till mig, men vad du än gör, eller en utredare säger till mig, vad du än gör, ta inte med det där inslaget för det kan paja utredningen. Ja visst, det gör jag då. Alltså, förskräcklig journalist på det sättet, men Det har också att göra med att jag har sett på nära håll en stor utredning i Göteborg som pajades av medieuppgifter. Mordet, det här olösta mordet på en tjej som jag inte minns vad hon heter nu, men som hittades på en gravsten 1995 var det väl? 94, ja. Som var tydligt sånt där fall där liksom media bara brakade på och publicerade hur mycket uppgifter som helst som gjorde att oavsett nästan om man kommer gripa någon för det så kommer det vara svårt att få till en fällande dom för att allting är redan ute liksom. Och där, nej, jag är nog, på det sättet är jag nog ganska dålig journalist då, för att jag tycker inte att publish and be damned liksom. Det, eller med Anna Lindfallet liksom. Jag tycker inte att det är okej att köra ut bilden på henne när hon rullas ner för trappan på bår ut, bara för att hon är utrikesminister. Hon är fortfarande, det är en mamma som ligger där och dör. Och på samma sätt skulle jag säga när, kommer nog Dragan Joksovic, maffiakungen som han kallades åtminstone efter sin död. Samma sak där, han dog framför tv-kamerorna. Alltså det stod såna här så kallade liksom paparazzi-tv-fotografer som vi på SVT avlönar stod och nästan faktiskt hindrar ambulanspersonalen när de var på väg ut från Solvalla och var på med hjärtmassage på honom och sådär. Och det är samma sak där. Han, oavsett vad rättsväsendet och vi alla tycker om honom, så är det fortfarande så att det var en pappa som låg och dog där på de bilderna. Och att jag tycker inte att det hör hemma i tv-sändningar.
Men alltså, du har ju alltså jobbat på ett av de stora medier som är helt och hållet tongivande.
Ja.
Och visst är det så att medier följer medier, så att om ni säger att någonting är sant i rapport så är det, då går det genom hela medievärlden sen på det sättet.
Ja. Jo, ett otroligt ansvar skulle jag säga.
Men är det
också en rundgång väldigt mycket. Liksom. Alltså att det blir sant för att de har sagt det i Expressen och så säger vi det och då tycker Expressen att det är sant och så bollas det tillbaka och till slut så är det väldigt svårt att veta vad som är.
Så att om ni inte kollar ordentligt från början så blir det aldrig ordentligt kollat.
Nej, så kanske man kan,
så är det ju.
Skulle kunna säga.
Fast på andra sidan brukar man ju säga att det finns ingenting som förstör en bra story som sanningen. Så är det ju också. Okej, det är intressant att diskutera journalistik också. Det är ju inte därför vi är här. Men,
ja. Nej, men det finns mycket.
Det finns många exempel på det där som är spännande. Ja, om inte vi har några frågor så ska vi göra så att jag ska berätta några saker för er bara. Och sedan så avslutar vi det här med bokhandel som vi brukar. Vi är precis här idag. Bakom oss här, eller där blir det. Man tittar sig omkring. Och jag vill säga bara först vill jag säga tack till dig.
Tack själv.
Jättetrevligt. Tack.